Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Sur le Paris Saint-Germain, une 38e journée qui va s'annoncer exceptionnelle, mais attention, Olivier Giroud est parti, Aurélien Tchouaméni à cette rousse, Olivier Giroud résiste, Olivier Giroud qui va servir, Karim Aït Fana, scène de liesse dans la Mosson, Aït Fana va délivrer le peuple montpellierain. Montpellier n'a jamais été aussi proche d'aller chercher un titre de champion de France. Montpellier est qualifié directement pour la Champions League. Pour les Lillois, c'est terminé.
En av de roligaste upptäckterna med WoW Kings är alla de pampar som styrt många av de klubbar vi pratat om. Ni vet, larger than life-typer som fullständigt obrydda om sin omgivning, pratar, söndrar, härskar och lever på ett sätt som gör dem å ena sidan omöjliga och å andra sidan oemotståndliga. För att vara en riktig pampa är du också leva ditt liv fullt ut vid sidan av fotbollen. Vin, kvinnor, sång och mat får aldrig fattas. I dagens historia finns det inte bara en pamp, utan två. En som styrde laget, en som styrde staden, och tillsammans skulle de fälla den stora stygga vargen från den katariska norr.
Ja, redan när vi började ta höjd och planera för det här avsnittet så misstänkte jag att huvudkaraktärerna nog skulle kunna komma att vara i din smak.
Verkligen.
Och det känns ju också som att det finns någonting du gillar i att vi börjar berättelsen under en strejk i efterkrigstidens Lyon. Jag vet
Underbart.
Inte riktigt varför jag vet att du kommer gilla även detta, men det kommer du ju. Du kommer uppskatta att borgmästaren i Lyon har problem med strejkande sopåkare 1947. Och du kommer någonstans också sätta värde på att det finns en strejkbrytare bland kolbilschaufförerna. Exakt vad en kolbil är, det ska nu inte jag ge mig på att definiera. Men det var i alla fall några sådana som Marcel Nicolet hade i sin ägo. Och det var även några sådana han ställde till borgmästarens förfogande. Han erbjöd sig att konvertera dessa kolbilar till sopbilar temporärt och på så sätt då avhjälpa den sopproblematik som lagt sig över Lyon. Och jag vet inte ifall det var långsiktigt strategiskt tänkt av Marcel Nicolet. Men jag misstänker att han någonstans utgick från att borgmästaren i stan är väl en bra snubbe att ha på sin sida. Det kan säkert leda till bra saker. Och det får man väl säga att det gjorde, i alla fall för Marcel Nicolet. För de här strejkande sopåkarna, ja, de välkomnades ju inte tillbaka med öppna armar och förbättrade arbetsvillkor, utan de blev ju rätt och slätt kasserade och ersatta av Marcel Nicolet som utifrån sina nya möjligheter, de kontrakt han erbjöds, helt enkelt sadlade om, konverterade sin kolverksamhet till sophämtning på permanent basis och därefter växte både mycket och snabbt. Och Marcel Nicolet, han hade ju då en son, Louis Nicolet, som han väl under rätt många år såg som en rätt poänglös odugling. Ja. Den här Louis, han verkade ju inte åstadkomma speciellt mycket alls. Han klarade sig inte bra i skolan överhuvudtaget. Han var helt hopplös och visade inte tecken på något större driv eller något vidare engagemang heller. Så det enda Marcel Nicolet kunde tänka sig utifrån uppfostringsdimensionen, det var ju att sätta odågan i arbete tidigt. Så Louis Nicolet, han fick ju börja som en sorts sopåkare eller i alla fall sophanterare redan i de tidiga tonåren. Och samtidigt som grabben då kämpade med sin utbildning, han var liksom nära att inte klara av den franska studentexamen, alltså sin baccalauréate som han fick ta tre gånger om. Och ja, det är skillnad då på Sverige och Frankrike. De har väl en typ av examen för att man ska anses ha gymnasial behörighet snarare än bara ett slappt utspring.
Och, det var väl det vi hade förr i tiden.
Ja, det var kanske så. När försvann det egentligen?
Nej, jag vet bara att Ulf Lundell missade ju sin student. Kommer inte ihåg det?
Alltså, han brände examensprovet snarare.
Exakt,
än att inte dyka
han fick
upp.
Gå ut bakvägen när hela familjen stod och väntade dem med blod.
Ja, men det hade Louis Nicolet. Louis Nicolet hade också fått gå ut bakvägen. Han var inte den akademiska typen. Men han visade sig vara en duglig sophanterare som inte drog sig för att hugga i när det krävdes och som det brukar heta kunde ta folk. Och folket som Louis Nicolet hade med att göra när han var, säg, 16, det var ju fängelsekunder. Det var fångar som på något sätt hade sophantering som en del av sin strafftid snarare än att skruva ihop någon möbel innanför murarna, så fick de då tydligen komma ut i samhället och göra det här arbetet i väntan på frigivning. De här personerna var då Louis Nicolins kollegor och, jag ska inte säga läromästare, men kanske i någon mån, ja men, livsvisare. Det var personer som fick Louis Nicolet att inse att det här med livet, det kunde gå på väldigt många olika sätt. Men drygt 20 år fyllda, då fick han ändå, ja men, klart mycket större ansvar av sin farsa. För firman växte ju, firman expanderade och fick förgreningar i allt fler franska städer. Däribland då Montpellier, nere i sydvästra Frankrike, ungefär halvvägs mellan Marseille och den spanska gränsen. Och där fick han i någon mån uppgiften att etablera och bygga upp verksamheten. Och det var till en början såklart inget glassjobb det heller. Det var inte sitta på ett kontor och peka och kommendera och beordra. Utan det var ju att gå upp klockan 4:30 på morgnarna och faktiskt tömma tunnorna och köra bilarna. Och det gick väl helt okej, men det var inte så där att det verkligen lyfte. När Louis Nicolet närmade sig, när han till och med passerade 30, så hade han inte riktigt fått det där stora genombrottet karriärsmässigt. Hade han inte fått det fullständiga förtroendet av farsgubben. Utan det kom egentligen först 1974 då han ålades uppgiften att åka upp till Versailles och samtala med borgmästaren där. För pappa Nicolai var ute efter ett sophanteringskontrakt. Men han kände själv att han höll på att gå miste om det. Så som en lite smått desperat sista åtgärd skickade han upp sin son för att försöka prata med borgmästaren och på något sätt få honom att tänka om. Och Louis Nicolai visste inte riktigt hur han skulle gå tillväga. Hur skulle han någonsin kunna förändra den här situationen? Ja, han bestämde sig för att inte dra en gråtvals utan kanske egentligen prata ganska ärligt. Fan, herr borgmästare, här sitter jag, egentligen ingen utbildning, karriären tar inte fart, farsan tycker inte att jag är pålitlig. Ja, jag är fortfarande ung tycker jag, men åren går och ja, jag får bara höra att jag inte duger någonting till och ja, det skulle göra så stor skillnad för mig. Och det här var tydligen rätt knappar att trycka på. För borgmästaren i Versailles köpte in sig på allt det där och tyckte att klart grabben måste ha en chans. Det liksom är viktigt för honom att sophanteringen hamnar i hans familj. Det kan lyfta honom genom livet. Så ja, men vad tusan. Vi tänker om. Ber din farsa att ringa mig så löser vi det här. Och det där var den stora vändpunkten i Louis Nicolins karriär och privata liv. Och den vändpunkten innebar också att han fick större handlingsutrymme, större möjligheter att syssla med sånt som faktiskt var hans och sånt som han faktiskt tyckte var kul, snarare än att bara tömma soptunnor för att farsan hade bestämt det. Och när han väl fick den här friheten att börja bygga någonting efter eget huvud och något som inte nödvändigtvis behövde ge en massa ekonomiskt vinst redan det tredje kvartalet, ja, då var det rätt självklart för honom vart han ville vända sig. För även om han var en storvuxen man så var Louis Nicolai en idrottens man. När han hade utövat själv så var det väl mest rugby det var frågan om. Men det var ändå fotbollen som han älskade. Och han hade haft sina barndomsår och sina tonår i Lyon. Så egentligen var det Lyon som var hans klubb.
Var det inte det egentligen hela hans liv? Att Lyon var en stor kärlek?
Han hade väl kvar känslor för den klubben. Men han skulle ju komma att bygga upp en kärlek som växte sig så oändligt, oändligt mycket större.
Ja.
Och det började ju då samma år, 1974, som han fick sitt sophanteringsgenombrott. Då kunde han även göra någonting med det som fram till dess hade varit sopföretagets korplag där i Montpellier. Och ja, men det var ett bra jävla korplag.
Ja.
De började väl gå från att bara ha sopåkare som kickade efter skiftet till att ha folk som kanske snarast var anställda för att spela fotboll. Och i och med det även ta plats i det faktiska seriesystemet. Och det som var grejen med fotbollen i Montpellier här under den första halvan av 1970-talet, ja, det var ju att sopåkeriets korplag i stort sett befann sig på samma nivå som stadens forna stolthet. För det hade funnits fotboll i Montpellier under väldigt många år. Liksom klassiska Stade Olympique Montpellier. De hade varit med och grunda den franska proffsligan på 30-talet. Och de hade vunnit franska kuppen. Men 1963 så åkte de ur högsta ligan. Och den gången visade det sig vara ganska definitivt. För efter degraderingen så gick de också i någon typ av konkurs och sjönk snabbt ner genom seriesystemet till punkten där de faktiskt avsa sig sin professionella status. För sånt har fotbollsklubbar i Frankrike sysslat med genom årtiondena. Ibland är det någon proffsklubb som bara säger att nu pallar vi inte att vara proffs längre. Nu avsäger vi oss den statusen och nu är vi bara ett vanligt gäng som kickar lite nere i sjätte divisionen.
Mm.
Och där befann sig då Stade Olympique Montpellier 1974. Och ungefär där befann sig också det som hade varit sopåkarnas korplag. Och här såg då Louis Nicolet sin möjlighet att bygga upp någonting eget av lust. För han såg i stort sett till att de här två verksamheterna slogs ihop. Den anrika traditionsklubben och korplaget helt utan stamtavla. Ja, de smälte samman till en, ja, men i praktiken en helt ny fotbollsklubb. Och den fick då heta Montpellier La Payade Sportclub efter stadsdelen där den började växa. Stadsdelen.
Det är rätt tuff stadsdel, va?
Ja, med den här stadens måttmätt. Alltså det är verkligen inget ghetto, det är ingen slum. Jag vet inte fan om den ens kan kallas för banlieue, alltså det här franska termen för storstadsförort, men det var inte något sofistikerat ställe på jorden.
Nej.
Och det var ju inte heller någon luxuös verksamhet som bedrevs. Det var inte så att det sköts in jättemycket soppengar det första som hände, utan det var egentligen Louis Nicolet, hans polare Bernard Gassette och deras familjer som drev verksamheten. De satt väl och tog beslut i något, på något kontor samtidigt som fruarna stod i kafeterian och sen gick till tvättrummet för att tvätta matchställen. Men ja, de här första åren de omgavs ofta av ett väldigt romantiskt skimmer när Louis Nicolet återberättade om det var ju kvartersgänget, kompisgänget som gjorde allt tillsammans och det var deras egna händer som byggde hela verksamheten. Och
men de var ändå inne i seriesystemet här, va?
Ja, det var ju sjätte divisionen, men visst fanns det drömmar och idéer och ambitioner om att ta sig därifrån och att klättra ganska snabbt och att, ja, men kanske framförallt då återinföra den professionella fotbollen i staden. Och 1974 hade ju då varit det första stora nyckelåret här. Och 1977 skulle komma att bli det andra. För 1977 då dog ju då Marcel Nicolet, alltså sopåkandets fader i den här kontexten.
Ja.
Och följden blev ju att Louis Nicolet tog över hela det numera rätt storvuxna familjeföretaget. Och det medförde mycket ansvar. Det innebar att han behövde jobba en hel del. Men det fick ju också följden att han plötsligt hade sin egen hand nere i en rätt stor kassakista. Och nog 17 skvalpade runt rätt många franc där som gick att användas till sponsring och uppbyggnad av en fotbollsklubb.
Ja.
Men det skulle ändå inte vara tillräckligt. Det behövdes något mer. Det behövdes hjälp från en större och tyngre lokal aktör. Och möjligheten till den hjälpen, ja, den öppnade sig också 1977.
Ja, för att då valdes ju den som vi kallar vår andra pamp som borgmästare i Montpellier, va?
Exakt. Georges Fraiche, tror jag det uttalas,
ja,
blev borgmästare 1977. Och han fick väl bli lite varm i kläderna. Han fick sitta på posten i några månader. Men sen sökte då Louis Nicolet upp honom och la fram sin vision för att återinföra professionell fotboll i Montpellier. Och som Louis Nicolas själv säger, det var bingo. Men den förra borgmästaren, för den gamla gubben fanns bara antika stenar och operan och som man själv säger pungkulor lagrade i lådor. Och, jag vet inte om det är ett franskt ordstäv, men det är en stark bild.
Ja, det är det.
Men ja, om nu den gamla borgmästaren hade varit en sån jävla träbock, så kände Louis Nicolas att den här Georges Frech, ja, det var hans typ av snubbe. Gubben förstod snabbt vilka fördelar staden kunde få genom idrott, och utan honom hade vi aldrig kunnat bli professionella.
Nej.
Men Louis Nicolas och Georges Frech, alltså de fann ju verkligen varandra direkt, och det är ju lite anmärkningsvärt eftersom att de egentligen var politiska motståndare, ja, men mer eller mindre politiska fiender.
Ja.
För Frech, han var ju då en gammal maoist som visserligen hade mildrats något politiskt, men som tillhörde socialistpartiet. Medan då Louis Nicolas var en gaullist på högerkanten, en nationalist som idealiserade Napoleon och som skulle komma att rösta på Sarkozy senare i livet.
Ja.
Men de var samtidigt, de var framförallt två pragmatiker som hittade saker gemensamt som för dem var överordnat ideologi.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa, och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se, och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har pratat om brutna löften tidigare.
Ja.
Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
De går in i sommaren 2010 efter en femte plats. Hur känns den?
Ja, men det fanns ju ändå det här kvarhängande löftet från Fresh att ja, men finns det bara något att bygga på här så ska vi väl se till att värva in en striker. Och även om det då hade gått så jäkla bra under 2009-2010 att det inte hade funnits någon anledning att aktivera det, så var det dags sommaren 2010. Och det är klart att Montpellier kunde ju fortfarande liksom inte gå ut och värva Karim Benzema. De behövde ju titta på ur ett lite annat sortiment. Men det fanns en kapplöpning för att värva en striker som verkligen hade utmärkt sig nere i andra ligan. Han hade gjort 21 mål på 38 fighter där. Och han hette då Olivier Giroud. Och det fanns mycket med hans bakgrund och CV som tilltalade Montpellier-ledningen. För Giroud, han var då ingen Eric Cantona. Han var ju inget underbarn med en stjärnas svansföring. Utan han kom ju ur skuggorna. Hade fostrats i lilla Grenoble. Men aldrig ens lyckats ta en plats i deras A-lag. Utan istället skickats på lån till Istre i tredje divisionen. Och när han återvände därifrån, ja, då hade Grenoble gått upp i högsta ligan och då fanns det ju ändå stora möjligheter att verkligen få en chans att visa upp sig. Men då hade Grenobles dåvarande tränare Mehmet Bazdarevic låtit Giroud veta att högsta ligan, grabben, du är inte ens bra nog för andra divisionen. Och i och med det hade då Giroud skickats ut från sin barndomsklubb och istället hamnat i den väldigt oglamorösa andra divisionsklubben Tour.
Ja.
Men där hade det gått bra. Där hade det lossnat och där hade det då blivit dessa 21 mål på 38 matcher. Och det hade då fått rätt många olika ögon att öppna sig. Och Giroud hade alternativ. Han hade kunnat flytta till Monaco och han hade kunnat flytta till Celtic och han hade kunnat flytta till Middlesbrough. Och ja, men själv lutade han nog ändå åt Celtic, tänkande 60 000 åskådare och goda möjligheter att plocka hem ligatitlar och spela Champions League, och det går inte att säga nej till den möjligheten, för till sak hör också att Olivier Giroud, 10 år äldre storebrorsa, hade om något varit en mycket större talang, hade haft mycket större förhoppningar på sig, för han var bofast i de franska ungdomslandslagen tillsammans med Thierry Henry och David Trezeguet och Nicolas Anelka. Men sen hade det ändå inte blivit någonting. Han fick liksom aldrig det där karriärslyftet och liksom blev aldrig professionell fotbollsspelare. Han blev dietist istället, och det bidrog absolut till att Olivier Giroud kände att han måste i grund och botten ta största möjliga chans, största möjliga arena, för den delen största möjliga lön. Och den fanns inte i Frankrike, den fanns på de brittiska öarna. Och egentligen hade väl Olivier Giroud bestämt sig tills det att Louis Nicolet ringde och förklarade bara att Skottland, vad fan, vad ska du göra i Kilmarnock? Alltså Kilmarnock, vad det nu heter liksom. Och ja, på sitt avväpnande sopgubbssätt så lyckades nu Nicolet övertala Giroud, som han hade övertalat Cantona drygt 20 år tidigare. Olivier Giroud valde att ersätta colombianen Montaño i Montpellier, trots att det inte skulle innebära så värst mycket mer än halva lönen jämfört med Middlesbrough eller Celtic. Och då ska det sägas att det ändå var en rätt stor investering för både Frech, som skulle hosta upp övergångssumman, och Nicolet, som skulle pröjsa lönen. Ja, ingen var väl helt säker på Olivier Giroud. Det var trots allt ändå så att han skulle fylla 24, och han hade inte gjort en enda minut i Ligue 1.
Men ansågs det som en hög övergångssumma, för att jag läste han kostade 2 miljoner euro.
Alltså för Montpellier var det fortfarande ganska mycket pengar.
Det är mycket pengar. Alltså,
ja, allt jämt. Ja. Det är inte så att de spränger banken, men ifall de bara hade liksom fungerat organiskt, alltså bara drivits av sina egna intäkter från publik och från försäljning, så är det den typen av värvning som de ändå har svårt att ha råd med. Ja. Så liten var fortfarande klubben, och så stort var behovet av extern finansiering från antingen då sopkassa eller statskassa, och det var fortfarande en förutsättning för att överhuvudtaget kunna kapprösta mot ett Monaco eller ett Celtic, som det var i det här fallet.
Ja. Och vi är framme vid sommaren 2011, och då hände det väldigt stora saker i den franska huvudstaden också.
Ja, och ja, men den franska idrottsnationen, den franska fotbollen blir ju fullständigt förändrad. Och det är inte i första hand för att Al Jazeera gick och köpte sändningsrättigheterna till Ligue 1 i maj, utan det är ju främst med tanke på att den katariska staten köper PSG i juni 2011 genom sitt investeringsbolag QSI. Och PSG ska ju aldrig mer bli sig likt. Fransk fotboll ska aldrig mer bli sig lik. Och de slösar ju inte speciellt mycket tid. De gör omedelbart Leonardo till sportchef, och ser de sig ut på ett värvningståg som kanske inte framstår som så otroligt omfattande jämfört med ett Chelsea eller ett Man City, men som ändå helt saknar motstycke i fransk fotbollshistoria fram till och med nu. De tar ju in sammanlagt 9 spelare den här sommaren, och det är Javier Pastore, Blaise Matuidi, Jeremy Ménès, Momo Sissoko, Salvatore Sirigu, Diego Lugano, ja, men en lång jäkla rad. Och de lägger en miljard kronor på dessa, styvt räknat. Javier Pastore blir den dyraste spelaren som någonsin varvats till en fransk klubb. Och det är en helt annan verklighet än någon annan klubb i ligan befinner sig i. Inte minst då en regional, liten marginalklubb som Montpellier.
Och hur ser Montpellier sommar ut?
Ja, alltså relativt anspråkslös som vanligt. Nu finns ju inte George Fresh heller längre. Så det finns inte den möjligheten att gå till stad eller region och äska pengar. Utan de får i grund och botten nöja sig med sin egen kraft. Och deras omsättning, deras budget, den är då 13-14 störst i ligan någonting. Den är jämförbar med Caen och Valencia och liksom hela deras årsomsättning är lägre, alltså är mindre än vad PSG betalade enbart för Javier Pastore. Så de får ju lov att lappa och laga och hitta de vägar som nu kan tänkas finnas. Och till att börja med har de ett behov av en ny mittbackschef, en general i försvaret. För där har de tidigare haft bosnien Emir Spahic som har ledaregenskaper men också ett rätt problematiskt temperament. Och han hade då varit avstängd i 18 matcher under den föregående säsongen. Och hans konflikter med den franska fotbollens rättsskipare hade gått så långt att han kunde inte vara kvar i landet. Så han drog till Sevilla och Montpellier behövde ersätta honom utan att ta speciellt mycket pengar för att göra det. Och vad kan de hitta då? Ja, de kan hitta en brasiliansk mittback som heter Hilton. Och Hilton fanns tillgänglig eftersom att det hade skurit sig för honom i Marseille. Inte med någon tränare eller med klubbledningen utan med staden. Han hade haft inbrott i huset där han bodde med sin familj. Han hade blivit slagen i huvudet med någon gevärskolv och var inte skitsugen på att bo kvar i Marseille. Så han var fri på marknaden och Montpellier plockade in honom för att ersätta Spahic. Och sen gjorde de inte så där jäkla mycket. De hade väl kanske 1,5 miljoner euro eller något att investera sammanlagt. Och de drog dem iväg på den kameruanske vänsterbacken Henri Bedimot som de hittade i Lens. Så ja, det var det. Det var transfersommaren för Montpellier 2011.
Det känns ju inte så där otroligt vass.
Och jag kan väl tänka mig att ifall vi ska gå igenom trupp så blir det ju inte blåst av stolen direkt.
Nej, det blir ju inte, men låt oss göra det ändå.
I de flesta matcher den här säsongen så skulle Montpellier komma att ställa upp i en 4-2-3-1. Och ifall man tar grunduppställningen så hade de då Jeffrey Jordran i målet. Och det var en av de unga, en av de egna, en kille som hade funnits med länge och stått i mål redan nere i andra divisionen. Och sen då en backlinje där Gary Boccali spelade högerback. Var egentligen från Martinique i Västindien. Kom över för att pröva lyckan i Olympique Marseille. Men bröt aldrig in i deras A-lag och hamnade i Montpellier därefter. Och innanför honom Mapu Yanga Mbiva. Också redan omnämnd som en av Montpelliers egna. Och det var han, även om han var född i den centralafrikanska republiken och kommit till Frankrike först som 8-åring. Han kom sen till Montpellier som 16-åring och hade kanske framförallt utmärkt sig genom sina ledaregenskaper. Okej, ingen Emir Spahic på gott och ont, men med en sån resning och en sån auktoritet att han faktiskt utnämndes till lagkapten här redan som 22-åring. Och det var väl just eftersom att han ändå kom från klubben till skillnad från nya Hilton. För Hilton var annars en väldigt pålitlig spelare. Innan han hamnade i Europa och fick en gevärskolv i huvudet i Marseille så var han ju faktiskt en Chapecoense-kille. Och det var inte så värst många som var på den här tiden. Så Nej. Det vill vi ändå ha sagt.
Ja.
Och vi känner ju också oss tvingade att säga att även om det ger ett annat tidsperspektiv så behöver vi ju nämna att Hilton skulle komma att bli kvar i Montpellier. Ja men fan, för evigt. Alltså, det är ju inte mycket mer än ett halvår sedan Hilton la av. Och då var han ju en 43-åring som fortfarande spelar Ligue 1-fotboll för Montpellier. Och därigenom, ja men historisk på egentligen alla sätt du kan tänka dig. Och det här var ju då ett av två nyförvärv och det andra fanns utanför honom på vänsterbacken. Henri Bédimaud från Kamerun och närmast från Lens. Och du blev inte helt bortsvept av Montpelliers transfersommar. Nej. Men vi får lov att konstatera att den var pricksäker. För båda de stora nyförvärven, både Hilton och Bédimaud, skulle komma att bli uttagna i säsongens lag den här ligösäsongen.
Ja, ja, det var inte du. Klockrent, ja.
Verkligen. Och skickliga rollspelare var även de två herrar som utgjorde det defensiva mittfältsblocket. Vi hade Jamel Saihi, som även han var en av grabbarna från stan, född av tunisiska föräldrar. Och bredvid honom Marco Estrada från Chile. Och han var väl det närmaste vi kom någon typ av mer modern motsvarighet till Carlos Valderrama. För okej, han var inte så spektakulär i vare sig spelstil eller frisyr. Men han var detta Montpelliers stora exotiska import. För han hade faktiskt hämtats rätt från Sydamerika. Rätt från La U i Chile. Och in i den franska fotbollen och Montpellier.
Och framåt då?
Ja, tre stycken offensiva mittfältare eller vad vi nu ska kalla dem. På kanterna två afrikanska killar. Souleymane Camara till höger från Senegal. Speed och tricks. Och faktiskt en plats i Senegals VM-trupp redan 2002. Satt på bänken i den där hemska jävla matchen då Senegal slog ut Sverige. Och sen var han kanske inte riktigt någon Hilton, men jäkla vad långlivad även han skulle komma att visa sig vara. För han spelade alltjämt för Montpellier i maj 2020. Så lång karriär, lång Montpellier-karriär. Och än idag är det ingen annan som har gjort fler matcher för klubben än vad Souleymane Camara har gjort. Han slog till och med Laurent Blanc och gick upp i täter. Så det var senegalesen Camara. Och på andra kanten fanns under de flesta matcher nigerianen John Utaka. Han spelade fram till målet när Portsmouth gick och skrällvann FA-cupfinalen 2008. Men sen kollapsade ju Portsmouth och då gick det att plocka spelare därifrån. Och på så sätt så kunde Montpellier knyta till sig en kille som de garanterat inte hade haft råd med i normalfallet. Så ändå rätt bra spets på kanterna, men jag vill väl hävda att den stora juvelen i den här lagdelen var nummer 10-spelaren Younes Belhanda. Och även han representerade ju ett afrikanskt landslag. Hans föräldrar kom från Marocko, men hade då vuxit upp i klubbens akademi och egentligen visat sig vara den största diamanten av dem alla. Och nu var putsningen och finslipningen klar. Nu var han redo att skina och glittra och att visas upp för världen. Och sen då Olivier Giroud på topp. Och där har vi elvan. Men sen vill jag ha nämnt att just strax bakom Belhanda och Yanga Mbiva och Jordan så fanns ju en hel handfull av de här unga akademispelarna som stod beredda som första reserver att skickas in egentligen var helst och när helst en vakans uppstod. Och det var då Abderel Koutari, Benjamin Stambouli, Karim Aitfana och kanske framförallt Rémi Cabella. alla de skulle ju bidra mycket till den här säsongen, även om de då inte riktigt ingick i första elvan när allt rullade igång.
Och om du hade kollat 2011 på den här truppen, vad hade du känt då? Många plus?
2 eller 3. Ja. Beroende lite på ja, men hur allt började rulla. Men mittentrupp. Definitivt ja. En mittentrupp. Och det insåg de väl själva. Det var så de såg på sig själva och sina möjligheter. Berodde lite på vem som snackade när du frågade om målsättning. Men till och med när Louis Nicolet pratade så var han ju rätt anspråkslös. Nicolet hävdade topp 7 medan tränare René Girardo sa topp 10. Och båda de här målen, det var ingenting, inget av det kunde de ta för givet. Som sagt, en 14:e plats den föregående säsongen och väldigt små förändringar i truppen. Ja, topp 10 var väl ganska rimligt. Topp 7 var väl att spänna bågen rätt hårt.
Och hur blir säsongsinledningen då?
Ja, bättre än vad någon hade kunnat hoppas på. För de flyger verkligen ur startblocken. Segrar i de 3 första ligamatcherna. Och det är både vinst mot de regerande mästarna bort. Alltså Lille borta och därefter 4-0 hemma mot Rennes, så det är ett jävla ös direkt, men det är samtidigt också förluster mot Lyon och PSG, alltså förluster mot de riktiga tungviktarna. De markerar och demonstrerar att det faktiskt är just den där skillnaden som det någonstans måste vara, för PSG kommer till stan med Pastore och med alla sina dyra nyförvärv och viftar bort Montpellier. Vinner med 3-0, Pastore 2 och är outstanding. Och det är väl någonstans bara ja men, saker på sin rätta plats på något sätt. Och det är givetvis så att Montpellier inte kan drömma om att hota PSG eller ens Lyon den här säsongen. Men det är ändå kul att det går bra i de andra matcherna. För det gör det ju verkligen. Den där topp 7-placeringen framstår inte alls som särskilt avlägsen längre en bit in på hösten. Den 26 november så spelar Montpellier en match som om inte annat betyder extra mycket för en av deras spelare. För de möter då Sochaux borta och Sochaux coachas av Mehmet Bazdarevic. Den där tränaren som skickade iväg Olivier Giroud från Grenoble med omdömet att han aldrig ens skulle vara bra nog för att spela i andra ligan. Nu jävlar tänkte Olivier Giroud göra en poäng. Han tänkte bevisa ett och annat. Och han spelade med sina egna ord som om han hade eld i kroppen. Han tänkte inte vila innan han hade bevisat för Bazdarevic att han hade gjort ett enormt misstag. Och det får man väl säga att han gjorde i den här borta matchen.
Verkligen.
Dra dit ett hattrick och det är väl framförallt ett av målen som är en jävla fin mellanting mellan skruvskott och chip. Och ja, den sänker sig fint in i motståndarmålet.
Ja.
Och till sak hör också att det här sammanfaller med att Olivier Giroud efter en jäkligt fin säsongsinledning faktiskt blir uttagen i den franska A-landslagstruppen. Och alltså, sånt händer inte Montpellier-spelare.
Nej.
Det hände Laurent Blanc i slutet av 1980-talet och sen har det hänt vid en handfull ytterligare tillfällen. Men senast Montpellier hade en A-landslagsspelare, ja, det var Bruno Martini 1996. Så här händer det saker. Här tänjs det på gränser. Och här är det faktiskt så att det här tricket som Giroud gör borta mot Sochaux skickar upp Montpellier i serieledning.
Ja.
Och han får ju frågor efteråt om titeln. Och han garvar titeln. Nej, nej. Nej, vi siktar inte mot titeln. Vi har liksom inte den erfarenheten och kvaliteten och kompetensen. Men det är kul att det går bra. Och i matchen därefter, ja, då gör Giroud 1+3 när Montpellier svabbar undan Lorient och befäster serieledningen. Och nu är det ju då Lolo Nicolai som får, ja, men de obligatoriska frågorna om titeln. Och han svarar så som han kommer fortsätta att svara under vintern på sitt sedvanligt färgstarka sätt. För först och främst slår han ju fast att, ja, men det är omöjligt för en klubb med vår budget att bli mästare. Ska det ske så måste alla andra i hela ligan vara åsnor. Och sen går det väl halvannan vecka och halvannat resultat. Och sen måste han hitta ett nytt svar på samma fråga. Alltså, om Montpellier skulle bli mästare. Ifall jag då hade varit i Paris, eller Marseille, eller Lyon, eller Lille. Då hade jag huggit mig i röven med en korv.
Ja, vad nu det innebär.
Man fattar ju ändå att då är man hård mot sig själv. Då straffar man sig själv. Ifall man... Och även här, alltså, många sådana här grejer som man försöker översätta från andra fotbollsspråk visar ju sig vara etablerade sägningar i ett annat land. Ja, det låter jävligt bildligt välfunnet, men det är någonting som har satt sig över generationer. Det är sånt som folk säger. Men det här ska ju då inte finnas i det franska språket. Det är en jävla...
Nej, lika konstigt för dem.
Ja, exakt. Ingen liksom, som pratar om att hugga sig i röven med en korv. Nej. Innan Nicolai då gör det. När han får frågan om Montpellier kanske rent utav kan bli franska mästare. Men det kan de ju inte. Och det är en sanning som befästs under vinteruppehållet. För då spänner såklart ett nyrikt PSG sina värvningsmuskler. Medan Montpellier tvingas visa sina blottor. För Nasser Al-Khelaifi, han tar då formellt över som PSG-president i november. Och han tycks ha för avsikt att visa handlingskraft. Så bland det första han gör, det är att kicka tränaren och klubblegendaren Comboiré för att istället ta in världsmannen Carlo Ancelotti.
Ja.
Och det kanske låter som en självklar rokad för den som har pengar. Men det ska ju sägas att när Comboiré får gå så toppar ju PSG-tabellen. Det är ju PSG som har serieledningen in i vinteruppehållet. Och när väl Ancelotti är på plats, ja, då tar ju PSG in spelare från Barcelona, Inter och Chelsea. Det är Maxwell från Barca, det är Thiago Motta från Inter. Där. Och det är den lite bortglömda mittbacksresen Alex från Chelsea.
Han gillade jag lite faktiskt.
Ja, fan, när han spelade för PSV så tyckte jag han var hur jävla bra som helst.
Fint skott du.
Ja, det skulle komma att visa sig under den här säsongen.
Ja.
Men samtidigt som PSG då hämtar in fotbollsaristokrater från den europeiska adeln så blir ju Montpellier brandskatt av de afrikanska mästerskapen. För de rullar igång här i januari 2012. Och för ett lag som i hög utsträckning är byggt på immigrantgrabbar från de gamla kolonierna så blir det här såklart en svårlöst situation. Eller en sak om du är ett Liverpool 2022 tvingas försöka ersätta Salah och Mané med väldigt etablerade landslagsspelare. Men här är du då ett Montpellier 2012 och tvingas ersätta dina nyckelspelare med 20-åringar från den egna akademin.
Mm.
För jag vet inte om jag ska säga att det är den vägen Montpellier väljer eller den vägen som Montpellier tvingas att gå. För ja, värvningskassan har aldrig varit stor och nu är den mindre än någonsin eftersom att George Fresh inte är i livet längre, så det finns liksom ingen mecenat att vända sig till. Och det får då konsekvensen att när de bästa försvinner, ja, då får de unga träda in. När Belhanda och El Kautadi drar iväg för att spela med Marocko. När Saihi sticker för att lira med Tunisien och när Kamara ska representera Senegal, ja, då är det ju akademikillarna som kliver in. Det är Remy Kabela som spelar istället för Belanda. Och det är Benjamin Stamboli som får förtroendet istället för Saihi. Och där kan man verkligen fråga sig hur det egentligen kommer sluta. Och svaret visar sig vara att det nya, unga Montpellier inleder med att slå mäktiga Lyon med 1-0. Och sen spelar de 6 matcher under perioden då de afrikanska mästerskapen pågår. Och de vinner alla 6. Och de släpper inte in ett enda mål. Och det innebär då att när alla väl är tillbaka och när det är dags för att åka till huvudstaden och möta PSG i mitten av februari, ja, då är det fortfarande ett toppmöte vi talar om. Då har Montpellier klamrat sig fast på ett sätt som innebär att det är rättvist att snacka i termer av tidig seriefinal.
Och hur blir den matchen då?
Ja, du nämnde ju att den nya brasilianska mittbacken Alex kan skjuta hårt. Och det visade han tidigt i den här matchen. Han drog in en frispark från 30 meter med både skruv och fart. Gick i 110 knyck när den susade in i nätet. Och det framstod såklart som ett ganska tungt slag i fighten. Men Montpellier reser sig och Montpellier tar tag i spelet och Montpellier kvitterar. Belanda är tillbaka från afrikanska och ja, har verkligen vuxit fram till en av hela ligans bästa spelare. Och här styr han matchen på Parc des Princes. De kan komma med Pastore eller vad de vill, men det här är Belandas match. Och det är han som nickar in kvitteringen på stopptid av första halvlek. Och sen fortsätter Montpellier att trumma. John Otaka gör 2-1. Och det tycks bli så att Montpellier tar med fan vinner hela jäkla matchen. Och man hade väl precis börjat fundera på vad det egentligen skulle innebära för tabellen och slutstriden då Oaro ändå stöter in en kvittering för PSG i 88. Och även om det är ett bra resultat för Montpellier såklart med ett kryss i Paris, så utgår naturligtvis de allra flesta ifrån att ja, det målet kommer ändå vara tillräckligt för PSG att snabbt koppla greppet om ligan igen.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv. Mm. Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, ja, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för det... man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge. Men jag har upptäckt en sak som är en liten sak, ja, för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan, går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida, ja, flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den,
ja,
stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
air-up.se KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja. Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och tillbaka i ligasporten så är det Evian hemma nästa, va?
Ja, och Montpellier fick ju en ledning som, ja, men faktiskt växte en liten aning. Eftersom att PSG höll på att klanta till det för sig. De släppte in sena, dumma mål mot både Nancy och Auxerre. Och tappade poäng som de egentligen redan hade spelat in. Och det medförde då att med 4 omgångar kvar och match mot Evian hemma, så hade Montpellier möjligheten att gå upp i en 8-poängsledning innan PSG skulle spela sin match i samma omgång. Och till en början ser det bra ut. Motståndarkeepern boxar Giroud i nyllet efter 40 minuters spel. Och det blir straff och Jonas Belanda latchar in straffen. Ja. Och då tror man väl nästan att segern är lite halvt klar redan. Men så blir det ju inte. Utan Evian får för sig att spela med courage. Och Evian går fram och vänder fighten. Så de leder med 2-1 in i slutfasen. Och sen kvitterar visserligen Olivier Giroud i 84. Hade varit offside i upprinnelsen, men han blir lossspelad och kan bara raka in den i tomt mål. Ja. Och sen följer ju en jävla Montpellier-forcering som tycks ge utdelning, för de får en straff på stopptid. Och sen efterföljs i och för sig det där domslutet av en jävla massa tjafs som växer till ett stort tumult som gränsar till fullskaligt slagsmål och som bland annat får konsekvensen att Jonas Belanda blir utvisad tillsammans med en motståndare. Och ja, då kan inte han slå straff för andra gången i matchen. Och det där med vem som egentligen skulle slå Montpellier straffar hade varit en liten följetong under våren. För det hade uppstått ett litet intermezzo mellan Belanda och Giroud i samband med en cupmatch mot Ajaccio i februari. Då var Giroud så jävla sugen på att slå straffen så han mer eller mindre snodde den från Belanda. Och det där fanns väl kvar. Nu troppade Belanda av utvisad och då förväntade ju sig alla att Giroud såklart skulle kriva fram och slå straffen istället. Han som hade varit så jävla sugen tidigare.
Ja.
Men nu var han inte sugen alls, utan nu var det titta bort och titta ner i marken och vända bort ryggen. Och han hade hunnit missa en straff in i den här matchen, så han kände väl sig helt enkelt inte självsäker. Men det fick då följden att efter ja, men då ett långt jävla spelavbrott då det hade visats ut spelare och det hade bråkats och det hade krånglats, så fick yttern Suleiman Kamara kliva fram i den 99:e minuten för att slå den här straffen. Och med matchens absolut sista spark så missar då Kamara. Och det blir ingen 8-poängsledning för Montpellier. Istället vinner PSG sin efterföljande match och så har försprånget krympt till 3 poäng. Och det ackompanjeras av, ja, men det närmaste klubben kommer ett internbråk den här säsongen. För den utvisade Belanda går ut i pressen och, ja, men uttrycker sig syrligt om Olivier Giroud, om hans sätt att sno en straff den ena dagen och sedan avsäga sig ansvaret för en straff den andra dagen, då läget faktiskt är skarpt och då en målskytt faktiskt hade behövts. Och det där leder sen även till en Giroud-replik och lite pajkastning fram och tillbaka. Och naturligtvis även till en svallande diskussion om huruvida inte Montpellier nu håller på att kollapsa under trycket. Nu pallar de väl inte längre. De hade kunnat ha en 8-poängsledning och så bråkar de själva bort den möjligheten, så bränner de en straff i 99:e minuten och så tjafsar de internt därefter. Det här kommer de aldrig palla. 3 matcher kvar, det är Rennes borta, det är Lille de ska möta, de kommer ju tappa. Nu ser vi sprickorna, de kommer ju att tappa.
Ja. Och som du sa, det är Rennes borta nästa match. Då visar väl Kamara, ja, vem han är, va?
Ja, och på ett sätt visar även Nicolas vem han är. För han hade ju då egentligen slutat åka på borta matcher. I synnerhet när det var så nervöst att inte ens nikotinet räckte till. Men den här gången följde han med. Och den här gången så tog han plats på bänken som han tidigare brukade göra. Och länge så fanns det ju ett litet problem i det där, i och med att han bokstavligt talat tog så jävla stor plats på, ja, den där bänken. Han, ja, brukade ju ta 2 hela säten i anspråk, men nu hade han faktiskt gått ner till sådär 30 kilo in i 2012-säsongen. Han var liksom nere på 130 eller någonting. Det var, ja, ganska smärt alltså, och, ja, rymdes då på 1 säte på bänken. Men det skulle nystas upp att i alla fall utifrån Nicolas syn på sig själv och sin betydelse, så hade han egentligen åkt till Rennes av en enda anledning, med en enda uppgift. Uppgift, för precis före avspark så går han då fram till Suleiman Kamara som missade den där straffen och liksom viskar i hans öra, försäkra honom om att det är ingen fara, det kommer ordna sig, du kommer att göra mål idag. Och betydelsen av detta pep-talk kan väl diskuteras. Ja. Nicolas själv menar ju såklart att det var helt avgörande. Hade han inte åkt till Rennes för att välsigna Kamara med den här försäkringen, ja, då hade det såklart kunnat sluta precis hur som helst. Men nu var någonstans utgången gudagiven. Det är klart att Suleiman Kamara skulle göra 1-0 efter 25 minuter. Att han skulle göra sitt första mål på bortaplan för hela säsongen. Och att Montpellier därefter skulle kunna kontrollera hemsegern. Hur skulle det annars kunna bli? Nicolet hade ju bestämt detta.
Exakt.
Och så slutade det den här gången. Och utgångsläget därmed, ja, men inte nollat, men den där allra värsta farhågan om nervdallar och tabellsvikt, ja, i alla fall uppskjuten en omgång till.
Ja, och i den omgången så väntar ju den tuffa toppkonkurrenten Lille hemma.
Ja, och det är ju då en jättematch. Det är ja, men nästan en titelmatch. För absolut, PSG var huvudfienden, men de regerande mästarna från Lille var fortfarande matematiskt med i fighten om titeln. Så i grund och botten var det väl så att om Montpellier skulle vinna matchen, då talade nästan allt för att de även skulle vinna ligan. Ifall de förlorade matchen, ja, då skulle nästan ingenting längre tala för att de skulle vinna ligan. För då skulle både PSG och Lille vara i kapp. Och om det blev kryss, ja, då fick väl avgörandet i så fall vänta till slutomgången. Men ja, större kan ju liksom inte en fransk ligamatch egentligen bli. Och det innebar ju då stor publik på sjaviga gamla Moussonstadion i Montpellier. Och stor publik med deras mått mätt, det var då drygt 27,500 åskådare.
Mm.
Och alltså inte fullsatt. Inte jättenära fullsatt heller, för arenan tog 32 000. Och det här är också en del i den, ja, men ganska svårbegripliga framgångssagan om Montpellier. Att de har ju aldrig lyckats skaffa sig något särskilt starkt lokalt stöd. De har så vitt jag vet aldrig lyckats sälja ut sin egen hemmaarena. Trots då den här säsongen och trots Cantona och Valderrama-tiden. För i grund och botten förblir Montpellier, ja, men i första hand en utbildningsstad, i fjärde hand kanske en rugbystad, men först långt därefter en fotbollsstad. Och instinktivt vill man ju någonstans kunna redogöra för det här laget som drog massorna med sig, som entusiasmerade folket, och man vill ju ha köer som har ringlat fan hela vägen ner till Medelhavet.
Ja.
Men så var det inte i Montpellier. Så har det aldrig varit i Montpellier. Utan även under den här säsongen så har de alltså ligans näst sämsta beläggningsgrad. De brukar ligga på så här 50% av platserna fyllda. Ja, det är 16 000 eller någonting.
Det är nästan lite skandalöst.
Det är skandalöst såklart på ett sätt. Mm. Och det går väl att tycka att det på något sätt försvagar berättelsen. Men det går ju också då att hävda att det på ett sätt då är ännu mer osannolikt att de uppnår det de uppnår utan den där särskilt stora backningen. För det är klart att det stärker ju inte vare sig din ekonomi eller din attraktionskraft att till vardags spela inför 14 000 rätt loja åskådare på en halvtom arena. Det är ju bara att slå fast. Men ja, den här dagen, just den här dagen, då var ändå Mosson så välbesatt och så färgstark och så känslopack som den någonsin annars har varit. För jävla luften dallrade. Ett mästerskap stod ju på spel. I teorin så kunde Montpellier säkra titeln redan den här dagen. För om de vann, då var ju i alla fall Lille definitivt borta. Och ifall de vann och PSG tappade poäng, ja, då skulle det ju vara klart. Så den franska ligapresidenten var på plats i stan med bucklan, men han visade sig inte på arenan, utan han satt i bilen utanför och väntade lite halvt på order av en Nicolas som var så nervös att det gränsade till vidskeplighet.
Mm.
Men ganska tidigt under speldagen stod det klart att PSG skulle vinna. Och därför drog ligapresidenten bort från Moussonstadion redan innan Montpellier-matchen var slut, för någon titel skulle inte delas ut den här dagen. Och därtill så verkade det inte hända något där inne på arenan heller. Helt låst, 0-0, krampaktigt. Men som sagt så var ju Lille tvungna att vinna för att ha en liten chans kvar att försvara mästerskapet. Så in i slutfasen, in på stopptid, då forcerar ju de på ett nästan desperat sätt. De forcerar på ett sätt som man absolut annars inte gör ifall man möter ett topplag på bortaplan. Och det var ju allt eller inget, hela insatsen på rött. Och Lille hade några halvlägen och några öppningar. Och allt det här hade kunnat gå helt annorlunda. Men istället så är det Montpellier som till sist hittar en omställning och gigantiska jävla ytor när de vände spelet i 94 minuten. Och Olivier Giroud, han trollar lite, han dansar lite och han serverar till sist bollen fram till ett helt tomt mål för den egenfostrade ynglingen Karim Aitfana, och han stöter in den, och till 4/5 säkrar han mästerskapet, och Mossonstadion låter och lever som den aldrig annars har gjort. Det är ju ett titelmål, det är en så stor stund som du överhuvudtaget kan ha på din egen arena. Och alla vet ju om det.
Une 38e journée qui va s'annoncer exceptionnelle, mais attention, Olivier Giroud est parti. Aurélien Sejoua cette rousse. Olivier Giroud résiste. Olivier Giroud qui va servir Karim Aitfana. Scène de Liesse dans la Mosson. Aitfana va délivrer le peuple montpelliérain. Montpellier n'a jamais été aussi proche d'aller chercher un titre de champion de France. Montpellier est qualifié directement pour la Champions League. Pour les Lillois, c'est terminé.
Alla vet ju om det. Det är på de här premisserna som Lolo Nicolai ändå accepterar att låta sig intervjuas kort efter slutsignalen. Och jag vet inte fan om det kanske hade varit bättre att han höll sig borta från mikrofonerna, eller om han tycker att det här är ett gyllene läge att få den nationella franska hakan att höjas. Men det han då säger i Canal Plus direktsändning, det är ju att ja, nu är det väldigt, väldigt nära, och om vi bara tar en poäng till, om vi bara vinner ligan, ja då ska jag minsann unna mig ett Branlett Espanyol. Och jag vet inte om du vet vad det är, men jag tänker fan inte precisera det närmare. Det får folk, nej, i så fall kolla upp av egen kraft.
Är det det här med hans hårfrisyr eller?
Nej, det här är något mycket mer grafiskt och grovt av sexuell, aha, natur.
Okej, ja. Ja, det vet jag inte.
Det är bäst så. Jag tror fan det är bäst så. Det är inte den saken som en 70-årig pump på 150 kilo kan stå och prata om i nationell tv efter en fotbollsseger. Det är absolut inget sånt som du kommer undan med i en sån situation.
Nej, okej.
Okay. Och ja, det citatet har hängt kvar. Sen är det väl så att när Montpellier gör sina egna episka triumffilmer om den där förtrollade kvällen, då är det mer Louis Nicolet med en mick framför jublande läktare som visas upp, för han får ju också tag på en mikrofon och då adresserar massorna, håller ett tal för hemmapubliken. Och ja, det är väl inget särskilt med innehållet där, det är mer bara tonfallet och vem som gör det. Det är han som står och vrålar om att en poäng till och vi är franska mästare. Och det är inte lika minnesvärt, det är inte. Nej. Men det går i alla fall att visa på tv.
Ja, och i sista matchen så är det Auxerre borta, men Auxerre är ju redan avsågade.
Ja, exakt. De har redan åkt ur, och på så sätt borde väl en poäng från den borta fighten gå att hämta hem. Men det är klart att det ändå är en satanisk anspänning. Hela det Montpellier som ändå bryr sig om fotboll går ju på spik och nålar hela veckan, och Lolo Nicolai själv bestämmer ju sig för att åka på Champions League-finalen i München. Egentligen inte för att han är så jävla intresserad eller vill se matchen, men han behöver tänka på någonting annat, annars pallar han inte. Och det är klart att på många sätt är det ju liksom det mentalt det värsta utgångsläget att ha. Det här med att vara framme till 9/10. Att ha 9 fingrar på pokalen och egentligen ett läge där det är omöjligt att missa. Ja, men tänk om du missar ändå. Tänk att behöva leva med det genom resten av livet och tänk att få det i nacken från motståndarfans från all framtid. Alltså som supporter eller som engagerad, som någonting annat än en spelare, så vill jag hävda att det nästan är det värsta jävla psykologiska läget av alla.
Ja, och de vet ju att detta är den enda chansen vi får. Ja, såklart. Vi får aldrig mer hamna i det här läget.
Och så är uträknat, men därmed svårbedömt. För det där vet man ju aldrig hur det slår. Vissa lag som är matematiskt nedflyttade, de skiter ju allt och ställer bara in dojerna och förlorar med 8 bollar. Medan andra kan tycka att det nästan är en befrielse att ödet till sist är bekräftat och att det inte längre finns någon press på dem och de kan gå in och spela avspänt och njuta av dagen. Den sortens jävla motstånd vill man inte möta, och det var ju anmärkningsvärt att Oxer hade åkt ur, för truppen som sådan var inte helt usel. Och naturligtvis, givetvis, förutbestämt nog, så tar ju Oxer ledningen i den här matchen. De är ju 1-0 efter 20 minuter på en hörna. Och där är det ju alla helvetets demoner på en och samma gång. För då räcker det ju med att PSG gör ett enda ledningsmål uppe i Lorient. Och det tror ju alla, det är ju alla helt övertygade om att de såklart kommer att göra. Och där är det nog en sån satans purgatorisk pers de tvingas gå igenom under några minuter. Men de blir rätt korta, de där minuterna, där det är som allra jävligast. För i en annan del av Frankrike går plötsligt Lorient upp och ta ledningen mot PSG på sitt konstgräs. Och det leder till ett spelavbrott där, för ja, det är ju rätt turbulent i parisianska supporterled på den här tiden, som vi har redogjort för i ett annat avsnitt. Och det finns ett ganska stort missnöje och det ligger rätt mycket och pyr. Så PSG Ultras ser mer eller mindre till att få ett spelavbrott när Lorient tar ledningen. Och det är svårt att överblicka vart fan det ska ta vägen. Men medan det avbrottet pågår så kvitterar Montpellier genom Otaka borta i Auxerre. Och man kan se liksom avbytarbänken flyger ju upp och rusar ut i jubel när den där bollen går in. Förutom då Lolo Nicolai som sitter kvar på bänken och bara gnuggar ansiktet med händerna. Han får veta, han får känna att det finns liv kvar i honom under den här dagen, för jävlar vad han lider. Och sen passerar en pausvila utan att något särskilt händer. Men bara en liten bit in i andra halvlek så är det Auxerre-publiken som tvingar fram ett spelavbrott. För om nu PSG-fansen är missnöjda med vad som håller på att hända med deras klubbidentitet, så är inte Auxerre-fansen överlyckliga av den här degraderingen som ska verkställas.
Nej.
Så de protesterar, de gör sin poäng och det blir spelavbrott i Auxerre. Och under detta avbrott är då kvitterar Javier Pastore för PSG i matchen i Lorient. Och som ni hör är ju det här, ja, men det är verkligen det gamla radiosporten vibbet, ja, det ska klippas mellan olika arenor, och i den franska tv-sändningen så görs det ju på precis det sättet, ja. Och den enerverande jävla jingel som dyker upp så fort det har blivit mål på en annan arena.
Et bien toujours 0-0 après moins de 20 minutes de jeu.
Auxerre qui marque. Auxerre qui marque face à Montpellier.
Det är helt hopplöst det här med att de ska försöka se till så att matcherna slutar samtidigt. För det är 10 minuters avbrott här och sen är 15 minuters avbrott där. Och det är helt liksom otakt och osynkat och diaboliskt upplagt på alla sätt och vis. Ja. Men i och med att PSG kvitterar så blir det ju allt tydligare att de kommer i alla fall göra sitt. De följer upp det med att Thiago Motta nickar in ett 2-1 mål för katarierna. Och där och då så är det ju återigen ett enda mål. Ett enda snubbel från en Montpellier-spelare ifrån att de blir av med hela jävla grejen. Och precis just då, nytt spelavbrott i Auxerre. Ja, det var bengaler in på plan och det var tennisbollar och det var ägg och det var toalettrullar och det blev ett ännu mer utdraget spelavbrott, och den franska inrikesministern Vallée var på plats och liksom såg allt utspela sig med bekymrad min. Och ja, men eftersom att det här avbrottet drar ut på tiden så hinner ju PSG-matchen ta slut. Okej, PSG har vunnit. Då vet Montpellier-spelarna att när de sen ska in och spela den sista, vad det nu är, 20 minuterna eller någonting, så är det just på de här premisserna att det räcker att de släpper in ett enda mål, att de snubblar, att de passar fel, att något skit händer, för att det absolut värsta scenariet ska bli verklighet. Och det kräver i mina ögon rätt jävla mycket för att sen gå in och spela av den här slutfasen på de premisserna. Och det är ju så jäkla märklig inramning. De försöker tömma Auxerres kortsida på folk för att undvika mer stök. Och samtidigt har ju Montpellier fan ett större bortafölje än någonsin tidigare. Och uppe i Lorient så står PSG-spelarna samlade runt tv-apparater och ska följa upplösningen. Och det är inte lite försenat, det är ju så jävla försenat. Det är nästan tre kvart försenat. Hela skeendet i Auxerre, och nationens ögon naglas ju fast vid den här upplösningen. Och så går de ut och så hittar John Utaka ett ledningsmål med en kvart kvar. Och där är det ju i stort sett faktiskt klart. Och sen händer ingenting på 5 minuter, på 10 minuter. Och plötsligt är det väldigt nära 90 på matchklockan. Och redan då är ju Lolo Nicolai så pass säker att han börjar ge live-intervjuer medan matchen pågår nere vid sidlinjen. För han fattar också att det är klart att Auxerre inte kommer göra två mål. I synnerhet inte som domaren verkar rätt trött på hela jävla skiten och bestämmer sig för att blåsa av precis på 90. Och där blir de nästan tagna med överraskning. De hade väntat sig att det blir väl 3-4 minuters stopptid och sen får vi jubla. Men det här, bara nu, slut! Jävlar! Okej, okay. Då är det bara att sätta igång partyt. För då har Montpellier vunnit ett mästerskap som aldrig någonsin verkade vara möjligt att vinna.
Det är
det dernier avec Giroud!
Il n'y a que le coup de sifflet qui va te libérer, René, va, tu le mérites. Le coup de sifflet va vous libérer.
C'est extraordinaire.
Vous méritez depuis le temps, depuis le temps.
Depuis le temps. Regardez, c'est fini.
C'est fini. C'est fini, Lolo Nicolas. Montpellier, René Girard et ce groupe.
Imagina, premier mot.
Ils sont champions de France. Regarde.
Vous l'avez tenu tellement. Vous l'avez tenu tellement à ce moment-là.
Thank you.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.